Hej kära radiolyssnare. Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Vi finns också på nätet under adressen tyresoradion.se samt som app och podd. Jag heter Nina Dahl och ska i några program fördjupa mig i konceptet ideologi. I det förra programmet som vi sände tog jag upp termerna ideologi och politik och försökte förklara vad de stod för. Nu gör jag en syntes och slår ihop de två begreppen och ägnar mig därmed i detta program åt konceptet politisk ideologi. Till min hjälp har jag även idag Leif Bratt som kommer vara med i programmet. Om vi tar med oss kunskapen från förra programmet skulle begreppet politisk ideologi förenklat kunna beskrivas som ett system av idéer om hur samhället bör organiseras och styras, baserat utifrån en värdegrund om vad som kan skapa det bästa samhället. För att stärka argumentationen för sina idéer påvisar man gärna bristerna med det befintliga samhället. Till exempel påpekar gärna feminismen att mäns frånvaro i hemmet samt kvinnors orättvisa underordnade roll i den ekonomiska makten påverkar samhället. Och ekologismen påtalar ständigt överutnyttjandet av naturresurserna. Men då tänkte jag höra med dig, Leif. När och i vilka samhällen började det växa fram politiska ideologier?
Ja, det vi menar med politiska ideologier idag, så får man väl säga att det tog fart under upplysningstiden och blev ett bidragande orsak till franska revolutionen. Man fick en argumentationssamling som sa det här samhället är orättvist. Borgarna har för mycket, eller aristokratin ska jag säga, har för mycket makt. Det var borgarna som ville ha ett visst utrymme också. Men att tänka i politiska banor eller på någon slags politisk ideologi, fast utan partier och sånt då, så kan vi gå tillbaka till de gamla grekerna. Platon har skrivit om idealstaten och han menar ju att det skulle vara den upplyste despoten som styrde samhället. Alltså, eller filosofikungarna använde man. Alltså, de bildade, de visste bäst och var bäst skickade att styra samhället. En kille som man inte hör talas om så ofta, han heter Clay Stenes, jag tror han uttalar det så. Han förordade en modell och som sen också genomfördes i Aten. Och det var det vi idag skulle säga direkt demokrati. I den bemärkelsen att folk, det fanns en viss valprocess innan, men ett stort antal av fria medborgare, män i Aten, de kom till torget och räckte upp handen och man pratade om ungefär 6000 människor. Och då fanns det ett beredningsorgan och sen röstade man om det. Alltså folket röstade om förslagen.
Men då var det som du säger vissa privilegierade delar av folket.
Så ja, det är män. Aha. Vuxna män. Eller vuxna, först skulle de vara 21 år. Eller ja, runt 20 år. Några säger 18 och några säger 21. Den åldern. Och så måste man vara atensk medborgare. Mm. Och det betyder att ungefär som idag, utlänningar gjorde sig inte besvär även om de bodde i Aten. Slavar gjorde sig inte besvär, kvinnor gjorde sig inte besvär. Men om vi tar då i modern tid, modern tid är efter medeltiden när historiker talar, så får man säga att upplysningstiden ökade det politiska medvetandet. Vi har ju pratat om franska revolutionen och det var ju då missförhållande under envåldshärskare. Ludvig något nummer sa staten, det är jag och så vidare. Ingen större
fri. 14 nu?
Ja, det kan ha varit. Mm. Så, det blev franska revolutionen. Ideologier i bemärkelsen med den modell vi pratade om i det förra programmet. Alltså, vad ser vi för brister i samhället idag? Hur bör det se ut? Och hur ska vi komma till det idealsamhälle? Det är en 1700-talsprodukt. Och sen växte fram i och med att parlamentarismen får fotfäste. Innan så fanns det ju intressegrupper i parlamentet. Vi hade hattar och mössor, ja, som man kanske har hört talas om i historielektionerna. Uh-huh. Whigs och Tories i England. Men det var intressegrupper i parlamentet. Man gick inte ut och frågade folk.
Nej.
Och så har det successivt då när då parlamentarismen breddas. Och vi, alltså först har vi ju en parlamentarism med ståndsriksdag kan man väl säga. Och sen så blir det allmän rösträtt. Och ju mer vi flyttar ner makten, alltså ju fler som kommer med, ju fler olika ideologiska yttringar får ju plats. De sociala villkoren under den industriella revolutionen var ju också så att arbetare tyckte att samhället var orättvist och såg behov av förändringar. Och då dök ju, alltså jag pratade tidigare om liberalism och konservatism som direkt följde av franska revolutionen, två olika läger. Då liberalismen slog igenom i Frankrike och konservatismen i England. Men som sagt, med den industriella revolutionen så kom ju också socialism. Och som så fick en liten motreaktion kan man väl säga i form av nationalism som dök upp under senare delen av 1800-talet. Så då hade vi helt plötsligt fyra politiska idéer. Mm. Och som sagt, olika grupper tog utrymme i parlamentet och när då rösträtten vidgades så fanns det utrymme för det här. Och lite sammanfattningsvis om det här då med politisk ideologi så menar jag så här att det är den propagandistiska delen av ett partiprogram. Alltså där bygger man upp en logik för sin argumentation. Alltså man kan säga att den politiska ideologin, det är partiets argumentationssamling. Det är fel på samhället. Hur vill vi att vi ska vara? Vad finns det för verktyg för att nå till det vi vill ha eller idealsamhället? Alltså, varför man har de förslag man har.
Och då tänker jag ju osökt på just Socialdemokraternas kanske kamp för att de hade en vision om att skapa folkhemmet i Sverige. Och då kan man säga att de hade knutit ett partiprogram och en massa idéer om hur de skulle förändra Sverige för att uppnå det de kallade folkhemmet.
Vad kul, jag får intrycket av att jag är en god pedagog.
Ja, bra.
Du förstår ju vad jag säger.
Och då kommer vi in på det här med hur man då verkar som företrädare för en viss politisk ideologi. Hur skulle du säga att politikerna liksom sen gör det här för att föra ut det som vi pratar om?
Jo, alltså, nu finns det väl risk att jag blir lite elak då. Men om vi går tillbaks lite i tiden så vill jag ju tro att man lite förenklat får prata om idealister. Några tyckte att samhället var bra som det var och man ville bevara det samhället och förändringar skulle gå långsamt, det vi kallar konservatismen. Andra tyckte att individen ska stå i centrum. Individen ska utvecklas och delvis ges möjligheter att kunna förverkliga sig själv. Alltså det var idéer man trodde på och så kämpade man för det. Mm. Och i och med att vi fick en arbetarklass så blev ju, man kan ju prata om storleksordningen, i takt med att aristokratin krympte i antal och inflytande. Och sen hade vi ett borgerskap som hade mer inflytande. Sen fick vi ett, kanske ett taskigt ord, arbetarproletariat. Men de blev ju flest och de fick rösträtt. Det är klart att det blev rött.
Det blev så mer att, inflytande för
ja,
dem helt enkelt.
Men den elaka delen då, min tankevärld, det är ju att tyvärr har ju politiken blivit professionaliserad, tycker jag. Jag har inga belägg för att det är min personliga uppfattning. Tidigare var det idealister. Nu är det betydligt fler, jag säger inte att alla är det, men det finns betydligt fler karriärister och narcissister och så vidare i dagens politik. Och man har det som yrke.
Nu tänkte jag att vi tar en liten paus och i objektivitetens namn så ska ni nu få lyssna på det kanske mest socialistiska musikstycket. Det blir Internationalen. Och den har också en fransk bakgrund. Den skrevs i samband med Paris-kommunens fall 1871. Så Marseljäsen med sitt liberté fick stå för liberalismen. Så får väl den franska revolutionens jämlikhet och broderskap stå för den sociala dimensionen. Så här kommer den. Internationalen. Så Leif, vad är de politiska idéernas funktion då?
Det här kanske blir lite upprepning då, men det är kanske en form av pedagogik det också. Alltså man kan säga att samhällets struktur, alltså hur, dagens samhälle, hur det är beskaffat, det är inte alltid som ett politiskt parti vill att det ska vara. Man ser, man har en annan vision om samhället. Och om det då råder en diskrepans eller alltså skillnad mellan upplevd verklighet och den politiska ideologin, så formulerar man utifrån sin övertygelse förslag som då rimligtvis ska vara kompatibla, som man säger modern, med den ideologi man propagerar för. Eller också så kan man vara proaktiv. Alltså funktionen då, de politiska idéernas funktion. De kan ge en grogrund, om man kan säga så, för att skapa en jag tror jag sa, argumentationssamling.
Ja.
Alltså som skapar logik, det blir också lite upprepning. Men så här ska vi göra. Den politiska idén är alltså någon slags handlingsorienterat idé, en handlingsorienterad vi vill gå åt det här hållet för att skapa. Det är primärt den politiska idéns funktion. Ge en, ett fundament att stå på när man agiterar i valrörelser och sådana saker.
Man vill egentligen visa på hur man ska gynna eller missgynna företag, folkgrupper, och jag skulle säga idag även områden eller till och med naturen.
Jag skulle inte använda ordet missgynna. De flesta politiska partierna pratar bara i positiva termer.
Ja, men jag tänkte mer att om man gör en viss sak så kan det ur ett politisk ideologi gynna en, men i sin tur då missgynna en annan. Så, och ibland så finns det ju faktiskt ideologier, tyvärr, och vi ser det idag, som ställer olika grupper mot varandra. Så då blir det ju någon form av gynna, missgynna.
Absolut.
Tyvärr.
Ja. Så är det ju. Och det använder ju politiska partier. Tar ni det där förslaget så kommer det där att hända, vilka är av ondo.
Ja.
Tycker de. Så ja. Vi absolut att det finns ett missgynna. Men det är väldigt få som...
Som har det i partiprogrammet. Ja,
vi tänker
ja,
missgynna några. Ja. Det är det inte.
Nej.
Men man kan också säga om, när du är ute efter funktion, så kan man också säga att den politiska ideologin är ett slags kompass som vägleder mig som politiker vid beslut. Alltså, kommer det här förslaget leda till ett rödare samhälle eller ett blåare samhälle? Och är jag då röd av själen, så säger min kompass mig, nej, nu får jag passa mig, det här kan jag inte rösta på, för det här förslaget blir ett blåare samhälle.
Mm.
Så att jag har det som kompass. Och ju mer trygg jag är med min ideologi, ju lättare är det och ha sin kompass, eller hur jag nu ska uttrycka det. Men man kan lägga till också då att den politiska ideologin ger mig, alltså personligen, ett slags identitet, för att det är väl kanske ganska uppenbart. Jag köper ju den ideologi som mer i samklang med min egen uppfattning. Och många gånger handlar det ju om, jag ska säga, vad är bra för mig? Och har man då en politisk ideologi som ser samma problem som jag och som har ungefär samma idé om hur samhället istället bör vara och det är rimliga vägar man tar sig, alltså för att ta sig dit, ja, då får ju jag min. Jag är liberal eller jag är sosse därför att jag tycker som de verkar kloka de där.
Mm.
Så att jag får en politisk identitet, det kan man väl säga är något av ideologins funktioner.
Och det knyter man väl oftast till sin liksom etiska värdegrund som du beskriver. Sen undrar jag så här, finns det trender inom systemet med politiska ideologier?
Ja, det tycker jag nog man kan säga. Alltså, snarare skulle jag vilja använda ordet förändringar än trender. Då.
Mm.
För det är så långa perspektiv. Trender är mer för stunden, kan jag tycka. Men i alla fall, jag skulle vilja beskriva det så här, att vi har gått, alltså tidigare, om jag får kalla det så, en vertikal väg när det gäller styret av samhället. Alltså en gång i tiden så var det gudomligheter, eller ja, det kan man säga. Vi lyssnade på gudarna, offrade till gudarna, och de fick styra hur vi skulle göra.
Mm.
Sen tog några så kallade halvgudar, alltså faraoner och liknande, över. Och även i romarriket så ansågs väl några kejsare, de ansågs i alla fall själva vara nästan halvgudar. Mm. Alltså något slags gudomligheter. Sen blev det förstar av olika dignitet som vi gick ner ett trappsteg. Och efter förstarna så fick vi då parlament, alltså ett representativt styrelseskick. Så vi har gått ner längre och längre i makthierarkin.
Mm.
Och nu har vi förtroendevalda som styr. Så det har funnits en vertikal förändring av styrelseskicket. Nu skulle jag vilja säga att vi har en horisontell förändring i bemärkelsen. Vi har en höger-vänsterskala i politiken, i parlamentet. Mm. Och vi har då gått, som jag nämnde tidigare, folkflertalet var arbetare och det röda samhället växte fram. Sen blev vi medelklass, eller alltså, i och med att samhället blev bättre så blev vi medelklass. Och då har vi förskjutit, alltså vi kan se på Europa efter 70-tal, då var medelklassen störst istället.
Mm.
Och då blev vi blåare. Vi tappade lite av vår solidaritet när vi blev medelklass. Eller vi såg, varför ska jag dela med mig? Jag har det ju bra som jag har det.
Så du tänker att människan är självisk i grundsynen?
Ja, absolut. Det är väl, får man väl säga, ett naturligt arv. Det var ju ett sätt att överleva. Sen så har ju olika kulturer utvecklats grader av solidaritet. När man såg en egen nytta i att vara solidarisk.
Mm.
Så det är en viss själviskhet i det också. Att bara, för när vi väl har fått det bra så tappar vi lite av den här solidariteten. För individualism ger mer nytta numera.
Jag tror att det också beror på perspektivet. Så säger jag. Men sen tänkte jag fråga dig... Är det inte så att den här höger-vänsterskalan som du beskriver börjar bli lite utmanad av andra alternativ? Jag upplever jo, det så.
Ja, jag tycker att man kan säga att de senaste tydliga ideologierna, feminism, som jag inte kan se någon höger-vänsterskala i.
Nej.
Det är en könsskala snarare.
Ja.
Och ekologismen pratar ju inte om något klassamhälle, utan vi är alla individer och vi föröder jorden mer eller mindre. Så att visst har vi lämnat höger, vänster, alltså delvis. Ja, så får vi se hur långt det räcker då.
Men upplever du att den, ska vi säga, den bakomliggande debatten för de nya ideologiernas politiska förankring har varit lika påtaglig som den som har varit på höger, vänster sidan i liksom samhällsdebatten?
Jag vet inte om jag riktigt förstod, men alltså jag ser det så här att feminister på samma sätt som liberala och konservativa, de ser något fel i samhället och sen har de en vision hur bör det se ut, alltså någon slags jämlikhet, jämställdhet. Och sen har de då förslag på åtgärder för att nå till det jämlika samhället. Så att i den bemärkelsen är de ju en tydlig ideologi.
Jag tänkte mer om man har samma, vad ska jag säga, livliga debatt och kanske, vad ska jag säga, bakgrund till. Jag tror att många ideologier är väldigt bra på att uttrycka vart de vill, men kanske inte vart de kommer ifrån, om det är så jag ska uttrycka mig. Att man, jag som är en för detta säljare har ju alltid fått liksom, man ska beskriva det som du säger. Först beskriver man hotbilden eller vad som är nuläget som du själv har påpekat. Och gör man det lika tydligt i debatten när det gäller de andra nya ideologierna, tänker jag? Eller går man rakt på liksom, vad är det vi kan erbjuda? Det här är det vi erbjuder. Hur upplever du att de är lika bra på att, vad ska jag säga, ge den bakomliggande bakgrunden till varför de har sina partiprogram?
Ja, absolut. För den som vill lyssna så har de det. Absolut. Mm. Alltså, vi har ju haft en väldigt klar och tydlig debatt om könskvotering till styrelse och så vidare. Den här mässan Kvinnor kan. Och vi hade proggrörelsen med vi måste höja våra röster. Så visst har det funnits en debatt om kvinnans ställning i samhället. Men sen finns det ju då grupper som inte vill veta av det och hittar argument varför det är olämpligt. Kvinnans roll är vid spisen.
Ja, det, ja.
Jo, oj, det är några som uttrycker.
Ja.
Och då måste jag också säga att det gäller ju detsamma med miljörörelsen. Att ett väldigt tydligt basunerande ut av jorden är hotad. Sen finns ju då grupper som säger nej, det är inte så farligt. Men att så ekologismen har ju fått ett utrymme i debatten.
Nu börjar programtiden ta slut. Och jag har ju spelat några låtar som jag tycker är värdiga representanter för olika politiska ideologier och idéer. Har du något musikstycke som speglar din syn på den sociala samvaron?
Ja, fast alltså jag är ju en sur gammal gubbe, så det här, mitt val blir en känga både till media och politiker. Och det är Hoola Bandoola och med Vem kan man lita på? Den här låten är för mig ett exempel på, eller skildrar ett synsätt som tyvärr breder ut sig. Och det är vad jag kallar skepticismen. Och det är tyvärr en tråkig ideologi. Vi tror inte längre på lösningar. Och då kanske det inte är en fullständig ideologi, men
nej,
jag kastar in handduken.
Nej, då tycker jag nog bättre om. Jag tycker ändå att Hoola Bandoola, de ville väl ändå på något sätt få oss att vakna upp. Och så jag tänker att det finns kanske ett litet frö. Jag tror att skepticismen, det känns ju som du säger, det känns ju väldigt uppgivet. Det,
jo, men jag ser en sur
vi tar bort
gubbe.
Den, tycker jag.
Du är optimisten och jag är sur gammal gubbe.
Ja, jag tror inte du är så sur egentligen.
Ja, i det här radioprogrammet i alla fall.
Ja.
Men du, innan vi lägger på så skulle jag bara vilja ge en litet ord på vägen. Och det är att gå tillbaks till den grekiska antiken. Och där fanns det en författare som sa så här: den som inte intresserar sig för politik riskerar att bli styrd av idioter. Och den här författaren, han heter Aristofanes, och för de som kanske känner till honom lite grann eller har stött på namnet, så var det han som skrev den antika komedin Lysistrate, som handlar om kvinnors kärleksstrejk så länge män gick ut i krig.
Ja, och man kan ju undra, vad ska vi göra idag för att få slut på alla krig som pågår? Ja, tål att tänkas på. Ja, det här var då Hoola Bandoola Band med Vem kan man lita på? Efter den här introduktionen till begreppet politisk ideologi tänker jag återkomma med fördjupningen för att beskriva några av de större och viktigare ideologierna. Och då tar jag hjälp av några partiföreträdare. Så på återhörande säger jag Nina Dahl. Ni har också hört Leif Bratt delge oss sina tankar och idéer kring begreppet politisk ideologi. Tack för att ni lyssnade.